På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Allihop, dags för Landskrona Boys-podden igen. Och som ni hör så är det inte Mattias Hjelm som välkomnar er lyssnare, utan jag heter Marian Svab och hoppar in för Mattias som vi har skickat på semester till Honduras, Sydamerika. Och detta är faktiskt sant. Och eftersom då Boys har kopplingar till Sydamerika så... Vad tänker jag nu på? Sebastian Rundström, välkommen hit. Erik Persson, vad tänker jag på?
Skånes uruguayare, som det kommer skrivas en text om just detta ämnet inför matchen mot Akropolis på söndag.
Där hör ni. Mattias kommer så småningom tillbaka. Men som sagt, idag är det vi som rattar på den här. Vi ska snacka ner matchen senast mot Jönköping Södra. Vi ska prata om lite grann det här med att Boys tycks ha en förmåga, eller tycks ha hur många liv som helst. De är ju faktiskt med i högsta grad och nosar på de här platserna som då eventuellt kan leda till allsvenskspel, eller som leder till allsvenskspel. Sen ska vi prata Linus här Olsson lite grann. Vi ska prata om en forward som en spetsvärvning, profilvärvning, som har haft en ganska... ska vi säga strulig säsong, men som nu är på banan igen. Vi ska prata om en lagkapten som har lyft och inför helgens match för Akropolis. Ni hör, det finns en hel del som vi bjuder på, så häng med. Nåväl, jag själv var på matchen här i tisdags och inför storpubliken, nästan 4000 var vi på plats. Det var rätt stökigt att få en parkering. Kan bero på att alla tog bilen efter till matchen eftersom det spöregna. Men de som stod på ståplats, och att det är anledningen, det var någon som sa till mig att det var gratis inträde eller någonting. Ja. På ståplats eller något sånt.
Det var väl idrott... Jag kan inte prata. Det är en nackdel när man
ska prata. Då får du inte vara med längre.
Nej. Det var väl idrottens dag eller barnens dag. Eller vad det var, ja, väl många barn men på plats.
Det var tätt och det regnade på dem. Men jag tror att de var rätt. Tänkte inte så mycket på det. För det Boys bjöd på... framförallt i första halvlek. Och även Jönköping Södra ska tilläggas. För de kom faktiskt till Landskrona IP, till skillnad mot vad vissa andra lag har gjort under säsongen, och ville spela fotboll. Vilket gjorde att hela matchen, tyckte jag, var hög klass för att vara superettan. Erik, Sebastian, om vi börjar med er och bollar över till er. Vad tar ni med er från? Vad har ni sett när jag tittar på matchen i efterhand?
Ja, men mycket. Jag är inne på ditt spår också. Två intressanta lag. De har varit intressanta under hela säsongen. Jag gillar ju den typen av fotboll som de bedriver. Och nu ställde ju Boys upp med ett namnkunnigt lag. Man kunde till och med lämna några spelare utanför matchtruppen. Och Filip Olsson var tillbaka, Soma Almadjedo var tillbaka, klarade bara av första halvlek. Och Melker Heijer tyckte jag var fantastiskt bra igen. Och
Filip Olsson var tillbaka.
Sa jag inte Filip Olsson?
Nej.
Sa jag inte det?
Jag vet inte.
Du sa Zomar.
Eller sa jag tyckte jag sa ett namn innan. Men min start i denna podden var inte lika bra som Boys start, om man säger så.
Eller sa men, du, ja. Vi kör på.
Det var... de hade mycket slagstyrka. Och det var väl kanske inte så att Boys dominerade totalt och gjorde sin absolut bästa match. Men det var stabilt, gediget och kompetent rakt igenom. Och kändes ganska kontrollerat, var min känsla i alla fall.
Ja, det var ju en period i början av andra halvlek som Jönköping tryckte tillbaka Boys en del, och skapar en hel del bra målchanser, bland annat ett öppet läge som ju är en helt galen miss mitt framför och helt ren med Amorcadora skott över där. Så det var under den perioden i matchen som Boys kanske var lite så illa ute, men annars så håller jag med er båda liksom att Boys gör en stabil prestation, och det en rättvis seger tycker jag till slut.
Det är alltså anledningen till att dels så är Jönköping Södra ett bra lag som vi sa, va? Och de har tillräckligt mycket bra spelare för att vaska fram de här chanserna. Men jag tycker faktiskt att Boys kontrollerar hela första halvlek, för det har inte Gisöra någonting. Däremot så har till exempel Linus R. Olsson igenom, chippar över målvakten, den rensas under på mållinjen. Där är något läge till i andra halvlek, tror jag Hoffse har en nick som räddas på mållinjen och sånt. Så att ja, en matchen säger att den hade slutat 3-2, men att Boys vinner den matchen är helt i sin ordning tycker jag i slutändan. Vad mycket roliga besked. Hej, jag har du ju nämnt Erik. Jag tyckte om samspelet mellan honom och Kevin Jensen. De hittar nästan varandra, skulle jag säga, i sömnen. De vet precis redan innan, jag tror inte Melko Heja behöver ens titta upp när Kevin Jensen börjar röra sig inåt från en kant, smyga in bakom motståndare, centrala mittfältare. Utan han vet om, och då kan han nästan lägga den automatiskt, bollen på den ytan, för han vet att där dyker Kevin Jensen upp. Det var jätteroligt att se.
Och jag tycker Zoom Almadjed och Melko Heja hittar någonting också. Jag tycker Melko Heja samlar upp en hel del bollar.
Vi pratar
ju ofta om honom som en offensivt skicklig spelare, och det är han ju. Men han var faktiskt bra defensivt också. Låg ofta rätt i positionsspelet och agerade lite dammsugare stundtals, tyckte jag. Klok.
Ja, om vi stannar kvar vid Heja, så gör han ju en... Alltså han är ju väldigt finurlig. Han hittar ju in på små ytor. Han är skicklig på, ja men om han kommer och möter så tar han med sig bollen i en vändning och så breddar han ut på andra kanten. Han på de här små ytorna inne framför motståndarnas backlinje så är han ju väldigt skicklig på att hitta instick till sina medspelare och sen också ja men ta sig ur med en tvåfotsdribbling här och där liksom för att ta sig ur trånga situationer, så han gör en väldigt väldigt bra match.
Man har ju sett betydligt mer erfarna spelare som varken har modet utan spelar safe i det läget. Alltså han har ju ett mod också faktiskt, att det är inte alla som vågar liksom sticka in bollen där det är mest som mest trafik med risken för att få en omställning på sig.
Och i en sån här match, nästan 4000 fläktar, han har inte varit i närheten att spela inför så här mycket folk, och så går han ut och gör det. Han är väldigt cool, både på och utanför planen. Jag och Sebbe snackade om det innan när han gjorde sitt livs andra intervju som jag då fick äran att göra med honom i vintras någon gång. Och han, det var ju som om han hade gjort 100 intervjuer tidigare. Allt var liksom självklart. Och det är självklart när han är på fotbollsplanen också. Så det är en... Ja, det är verkligen ett framtidsnamn. Han är riktigt bra.
Det är rätt. Jönköping Södra hade sin bästa period i inledningen av andra halvlek. Det var kanske också lite grann för att jag vet inte hur Landskrona tänkte i det läget. För att man är ganska bekvämt även när man försvarar med sina mittbackar, då, Murbeck och Filip Andersson. När de är som de är så spelar på den nivån, så är det en av seriens bästa mittbackspar tycker jag. Va? Så jag vet inte om de bestämde sig medvetet eller omedvetet. Jag är inte säker på det. Vi börjar lite mer tillbakadraget i andra halvlek, sen jobbar vi oss in. Men det kunde ju kostat faktiskt. Ju. Den andra grejen där, på tal om att... forwards, det är ju att Hoffse, Linus Olsson, de drar ju, de, med sin löpvilja och löpstyrka så trycker de ju ner motståndarnas backlinje, vilket gör att hela Boys kan lyfta upp. De två är ju också jätteviktiga i första pressen.
Och Kevin Jensen som är en väldigt bra
presspelare. Absolut.
Alla är faktiskt bra i den genren.
Men alltså när väl Boys har bollen, då sticker ju oftast Hoffse och Linus. Alltså vi såg ju flera genom Linus Olsson innan han gjorde sitt 2-0-mål. Hade ju Bland annat den här när han kom fri första halvlek och stick. Och, så där kommer ju de här. De kan växla i anfallsspelet mellan det långa spelet eller som ni snackar och vi pratar om, insticken. Det är faktiskt en styrka där nu att man har hittat en variation.
Ja, och de lyckas komma in lite i varandras ytor, så man växeldrar lite grann, gör lite mer diagonallöpning av sig, så det blir ett väldigt flytande och skickligt anfallsspel på det sättet.
Ja, det är en helt annan tyngd med Linus R. Olsson på planen. Nu har han gått till höger och det har han inte gjort många gånger för. Var väldigt, väldigt bra mot Trelleborg, var bra nu också. Oskar Petersson har ju blivit åsidosatt. Han har ju varit lite vek där framme. De har saknat Linus R. Olsson under säsongen och han har ju inte spelat extremt mycket men har producerat på den korta tiden.
Vad betyder det, Erik, att man faktiskt har nu de där två spelarna som i princip kan springa igenom en vägg, ett omklädningsrumsvägg, för att nå en boll nere vid en hörnflagga?
Ja, men det är så som boys spelar, de vill kunna vara aggressiva, lyfta backlinjen och så vidare, och då börjar det ju från de här forwardsen, Hofsö, Linus R. Olsson, Kevin Jensen och så vidare. Och sen så rent offensivt så Linus R. Olsson är ju, det är en riktig forward. Han är farlig på sista tredjedelen och där skiljer han sig åt med Oscar Petersson som i grunden är en inomittfältare och kanske har sina främsta utvecklingsområden i sista tredjedelen. Så att det är ju två olika profiler och det har blivit en positiv effekt för boys här. Sen ska vi tillägga också att Oscar Petersson har haft eller har lite liksom skadekänningar. Han spelar bara en halvlek i U21-matchen, vilket indikerar det. Så att det ska vi ha med oss också. Men Linus R. Olsson har kommit tillbaka väldigt starkt.
Och han vet, det är en anfallare som vet, i och med att han är, som ni säger, en forward ursprungligen. Han vet precis vad han ska göra när han får chanserna. Alltså det är ett väldigt bra avslut han gör i första halvlek när han chippar över målvakten. Och sen vid 2-0-målet, han vet precis vad han ska göra när han kommer i det läget. Han har ju någon i bakhasen och en av deras backar. Men han stoppar in precis där det finns en lucka vid första stolpen. Sebastian, om man säger så, det är väldigt hypotetiskt kanske det här. Men vad hade boys befunnit sig idag poängmässigt och tabellmässigt om Linus R. Olsson hade spelat hela säsongen? För han missade ju väldigt många matcher. Vad
tror du? Alltså, svårt att säga just så. Men problemet då när boys var i en svacka tidigare var ju att man... Ja, det var ju inte bara Linus R. Olsson utan det var ju väldigt många spelare som saknades. Men framförallt så var det ju offensiven som inte riktigt satt där. Man hade svårt att överhuvudtaget ta sig fram till målchanser i många matcher. Och då, det var tunt framåt. Det var ingen riktig som levererade. Nu har man ändå fått igång målskytte här på Linus Olsson och Kevin Jensen gjorde mål nu här och Hoffs har gjort 6 mål den här säsongen. Så de tre har ju ändå, alltså, bidrar ju med mål och poäng till laget. Så det är ju lite sen Linus R. Olsson kom tillbaka som boys har hittat tillbaka åtminstone offensivt till sitt spel och kunnat ja men komma liksom i anfallsvågor igen. För så det är inte till exempel i min sportamatch mot Sundsvall då när Linus R. Olsson gjorde comeback i slutet, då var det ju väldigt tunt framåt. Det hände i princip ingenting. Boys spela sitt spel. De hade mycket boll precis som vanligt, men där var ingen att sätta in den på i boxen. Det hände liksom ingenting i sista tredjedelen och det är ju det som Linus R. Olsson har kommit in och bidragit med och även lyft de andra i anfallet.
Det blir inte samma tyngd på Robin Hofsös axlar heller. Robin Hofsö är ju ingen utpräglad målskytt egentligen, men när han har spelat där med Kevin Jensen och Oscar Pettersson så har det blivit en större press på Robin Hofsö att leverera. Nu så kan Linus R. Olsson ta den rollen på ett annat sätt för att han har de egenskaperna. Som sagt, han är en forward, han har mer killer instinct. Jag tror alla mår bra där framme av det.
Det enda jag känner i första halvlek, och det får ni säga emot mig, det är att jag tycker man skulle kunna gå hårdare, för Jönköping var väldigt tagna. De var bra i Jönköping och försökte liksom bromsa boys tidigt och så. Men jag tycker att i återerövningsspelet, där tycker jag boys kunde gått på hårdare. För att de där fanns lägen där jag tyckte liksom alltså att istället för att falla av, att man skulle gått hårdare på ibland och mer synkat. Därmed du sagt att återövningsspelet var jättebra, men jag tycker att man kunde skruvat åt det ytterligare i och med att Jönköping var kanske till brygga i första halvlek, men de var de hade inte mycket. De fick mest ägna sig åt försvarsspel. Och sen kom de upp lite grann med bollen, men där på egen plan vann ju Boys bollen väldigt ofta. Men längre fram tänker jag på planen.
Ja, alltså då hade man kanske också sluppit, alltså om man tryckt på lite till, då hade man kanske kunnat få in ytterligare något mål och då sluppit den här lilla stressen som det ändå blev när Jönköping växte in i matchen där i början av andra halvlek och tog över lite mer av spelet.
Det syns också att J-Södra är någon form av ingenmansland i tabellen. De lär väl sluta där någonstans i mitten och har en...
Jag har bara 4-5 poäng ner till kvalstret, negativt kval.
Det är ju tajt. Ja. Boys har inte säkert kontakt heller. Väl? Rent matematiskt.
Nej, det har de inte. Det är rätt.
Men de har ju... Det känns som de har experimenterat ganska mycket de senaste matcherna och tänker lite mer 2022 än här och nu. Och är ju näst formsvagast i serien sett över de fem senaste matcherna. Det ska vi också ha med oss när vi analyserar matchen.
När vi pratar om den här Linus R. Olsson-effekten så kan vi väl nämna då din namn Erik.
Ja, Erik Persson. Jajamän, fel stavning.
Precis. Ja, höll på att säga, det kanske låter hårt, men det är inte så jag menar. Liksom, kommer Boys i den här slutspurten på upploppet i Superettan ha någon nytta av Erik Persson som ändå var en profilvärvning från början? Kan han bli lite sådär, så att säga, den extra injektion om det blir att hoppa in kanske och avgöra någon gång i tight match här nu i slutet? Är han där?
Ja, det är nog för tidigt att säga. Nu, det har ju varit en följetong under hela säsongen. Han har spelat i 3 Superettan-matcher. Hunnit med en assist, men det har varit inhopp. Han har knappt spelat någonting. Det har varit ihärdiga skadeproblem. Nu så spelar han 45 minuter i onsdagens U21-match mot Trelleborg. Kom in i andra halvlek och fick känna på det. Och inga bakslag än så länge. Så att han är nu aktuell att vara med i truppen mot Akropolis. Och är han inte med i truppen då så konkurrerar han nu på allvar mot Öster. Det är nog som mest en joker i leken. Det finns ju Niklas Nilsson och Viktor Ekblom där också. Viktor Ekblom gjorde också comeback i U21-matchen. Niklas Nilsson har inte fått jättestort förtroende, så att är Erik Persson frisk så tror jag att han kommer få några minuter under de sista matcherna här när det ska avgöras.
Kan han verkligen göra någon impact? Har någon impact på det här, Sebbe?
Alltså han lär ju, om han nu känner att benen är med honom och så.
Ja, men tajming och allt sånt, det är inte bara benen,
ja, men
som ska med.
Det är ju klart att han inte kommer att vara i någon, alltså säkert någon superform, men samtidigt kommer han ju garanterat in med ett revanschsug efter hela den här säsongen har blivit förstörd för honom, att han kan få chansen att kunna göra nytta i de här avgörande matcherna, så är det ju en sporre för honom att kunna ja, men, ta den rollen. Alltså, med tanke på hur hans säsong har sett ut så varenda minut för honom här i slutet kanske får ses som en bonus. Och då skulle han då peta in någon viktig kasse eller så är det ju någonting som verkligen kan stärka honom.
Och han har ju varit med förr också. Det är en av truppens mest rutinerade spelare. Jämför med Viktor Ekblom som är helt ny på den här nivån. Det kan också vara en faktor som tippar över för Erik Persson om man pratar om ett inhopp sista kvarten och båda har ungefär liknande form. Så att en liten jokerleken utan att liksom förvänta sig mycket. Det kanske blir 0 minuter, det kanske blir ett bakslag. Och han kanske, som du är inne på, han kanske inte alls är där. För han har ju varit borta så oerhört länge och han har haft skadeproblem i ett par år. Så att man ska inte förvänta sig att han går in och agerar någon form av frälsare. Det vore ju nästan för bra för att vara sant.
Vi ska gå tillbaka innan vi stänger förra matchen. Är ju faktiskt så att Sumar Almadjed, som var, när han väl spelade i våras, var han ju förmodligen kanske Superettans bästa mittfältare. Det var han. Nu klev han av i pausen. Men jag vet inte vem av er som... Var det Erik som pratade?
Jag pratade med honom.
Just det. Det verkar inte vara någon fara på taket.
Nej, jag pratade med både Billy Magnusson och Sumar Almadjed dagen efter i södra matchen då. Och det var positiva tongångar. De tror att han... Eller de siktar på matchen mot Öster den 2 november. Almadjed är ju avstängd mot Akropolis, så att, där finns ju inget att diskutera.
Melko och Ekvall kommer då spela som de i andra halvlek. Startar man med det?
Ottosson är ju antagligen comeback-redo. Han har inte spelat sexa i Boys, men har spelat sexa tidigare i sin karriär. Kanske att man kör Filip Ottosson, Filip Olsson och Melko Heijer, men jag tror nog också att det lutar åt Måns Ekvall. Men det är samma knä som strular för Sumar Almadjed i alla fall. Men han sa att det var en säkerhetsåtgärd och att det var därför han klev av.
Vilken betydelse, Sebbe, har det för laget Landskrona Boys att Sumar Almadjed, trots allt att det här beskedet kommer, att han kan vara med här under de här viktiga dramatiska slutskedet som vi förmodar väl kommer avgöras sista omgången, inte för den sista omgången?
Nej, men det är klart att han är jätteviktig. Det är ju den viktigaste brickan. Måns Ekvall hade ju en tyngre period den här säsongen när han fick gå in och ersätta Sumar i då när han var skadad senast. Nu har Måns Ekvall, de matcherna han har spelat här på sistone, höjt sig.
De två senaste, ja.
Varit betydligt bättre än vad han var tidigare under säsongen. Så kan han hålla den nivån, så är det klart att tappet inte blir lika stort. Men med att kunna ha honom, alltså Sumar, i de fyra sista matcherna eftersom man nu är avstängd i den kommande. Så det är ju en väldigt viktig spelare.
Det är lite olika spelartyper också, ska man tillägga. Ja, Måns är ännu mer sittande,
ja.
Ekvall, än vad kanske Sumar är. Där blir det kanske ännu tydligare att hej, jag kommer få en liksom trycka upp lite till, va?
Ja, det var jag inne på efter matchen mot Trelleborg, där Måns Ekvall gjorde sin hittills bästa match för säsongen. Då var Melko Heijer med också, och då kom den där tryggheten, man kunde pulsera tempot och spelskickligheten och sånt, diktera villkoren på det centrala fältet som Sumar Almadjed brukar göra. Det kunde Melko Heijer göra lite, och då behövde inte Måns Ekvall få världens ok på sina axlar, utan han kunde göra det han är bäst på, ligga där och gnugga och vara en dammsugare.
Lika mycket som de här centrala mittfältarna, som säger den här tvåan, är sköldar till, ska vara till backlinjen, så ska man veta det också att lagom till den här slutspurten så har ju både Murbeck och Filip Andersson är ju uppe på den nivån där de ska vara, va? Så att de är ju att de har nått den nivån är ju lika viktigt som att de här sköldarna, för det tror jag ger en trygghet åt både de här tvåorna framför sig. Att bakom oss har vi Murbeck och Filip. De tar det som eventuellt glider oss förbi.
Ja, Filip Andersson är ju i samma fack som så många av dem vi har pratat om. Som har ju haft en stökig säsong med bakslag och har varit borta i många matcher. Och även bänkade rätt mycket sedan han kom tillbaka. Men nu har han startat två raka matcher och gjort det väldigt bra. Så det skänker ytterligare en trygghet. Han är ju en ledare dessutom, i och med att han har lagkapten spindeln på sig.
Han tycker de här matcherna är roliga. Det har alltid varit på hösten, Filip Andersson. Han har varit med så länge i Boys. Det är liksom den här klubben han har spelat för.
Kristianstad, ett lån.
Ah, förlåt, fel av mig. Men han kom... Han älskar ju de här matcherna när det gäller som mest. Det ser man faktiskt på honom. Då spänner han ut brösten lite rakare i ryggen. Kliver på. Jag minns ju honom. Han var ju fantastiskt bra den säsongen när de kvalade mot Öster.
2019.
Precis, va? Det var ju två riktigt bra. Och då var han fantastiskt bra. Tror han är uppe där. Och det tror jag har mycket att göra med. Han är kanske inte fysiskt där han var då. Men alltså mentalt. Så skulle jag inte vilja byta ut Filip Andersson i det läget, alltså, där allt ställs på sin spets, som jag säger så.
Ja, det känns som att det hände någonting i Trelleborg för ett par veckor sedan. Då var han stabil. Han fick den insatsen som han och Boys behövde. För jag var inne på det för ett par veckor sedan att det där och då kändes det som när han startade match.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Och så kom han inte riktigt in i det. Han gjorde ofta stabila inhopp när han kom in som en tredje mittback med kvarten kvar. Typ. Men nu, eller mot Trelleborg, så gjorde han 90 minuter som var stabila rakt igenom. Och nu gjorde han det igen. Så att det känns ju givet att fortsätta med honom som läget är nu.
Och det ska en sak till bara från J Södra matchen, på tal om det du är inne på, Erik, alltså det, Viktor Wihlstrand kom in som sattes in som tredje mittback. Där måste jag lyfta tränarna fingertoppkänsla. Han kommer in där i den och då stänger Boys matchen där ju.
Och det har de gjort förr.
Det har de gjort förr och det funkar jättebra. Och det är ett sånt taktiskt drag som jag känner att tränarna har koll för alla situationer och eventualiteter. Sen kan man ju inte gardera sig för allt som tränare, men det finns verkligen, okej, om det står 1-0 i det läget, vad gör vi då för att säkra det med 10 minuter kvar? Ska vi gå upp eller ska vi dra in en mitt? Alltså de har fullständig koll, tycker jag. Ja, med bytena.
Och det finns ju lag som tar in en tredje mittback bara för att de tänker, ja men det löser sig. Men de tränar aldrig på det, de pratar aldrig om hur de ska göra. För det handlar ju om att ta nya ytor och så vidare. Arbetsytor. Men Boys, jag frågade Billy Magnusson, tränaren, om detta. De har inte tränat överdrivet mycket på det. Men tillräckligt, uppenbarligen. För detta har de gjort under hela säsongen. Det kunde de göra i ettan också. Och de, i år har de inte släppt in något spelmål när de har gjort det draget. De släppte in de där två hörnmålen mot Trelleborg. Men de har inte släppt in något spelmål. Jag håller med dig att det är fingertoppkänsla. Det är matchcoachning när den är som allra bäst.
Jag tycker också, det spelar ju såklart in roll att de här tre känner varandra väldigt väl. För de har ju spelat i olika konstellationer med varandra. Det är ju betydelsefullt såklart.
Ja, sen passar de ju ofta. För ofta när man tar in en tredje mittback så är det när... när motståndarna trycker på och kanske tagit in en stor pjäs.
Kommunikationen blir kanske vajs eller någonting.
Ja, men och Viktor Wihlstrand, Filip Andersson och Andreas Morbeck älskar ju det spelet. Alltså, de älskar när motståndarna skickar in långa bollar i straffområdet. Så det är ju spelartyper som passar i det spelet också.
Ska vi stänga den matchen då? Vi har pratat, nu vann de den här matchen. Det var tung den här seger. Innan dess har väl, nu kommer väl en bortamatch. Men vi pratar om det här med att Boys hittar ett sätt att klamra sig fast vid. När man tror att nu går de på semester nu, välförtjänt semester, har fixat det nästa år i Superettan. Så hittar de här nya andningshålen som ni var inne på i en del. Hur går det till?
Ja, jag tror att det handlar om att de har en så pass tydlig modell. De satte en ram i januari 2019 och den är tydlig på många sätt och vis. De har bytt målvakt i år. De har inte haft någon riktig högerback fram till nu. Det känns som att Johan Rapport verkligen tagit den platsen. Bytt mittbackar och det har varit en evighetslång lista med skador. Och den största prestigeskärvningen av alla, Erik Persson, har knappt spelat någonting. Och det pratade vi om inför säsongen, att det är ett frågetecken som måste bli ett utropstecken. Vem som ska spela som nummer 9 och även målvaktsposten. Och det har ju faktiskt inte blivit något utropstecken av varken Erik Persson eller Svante Hildeman och Amor Cardora. Och ändå så är de här och jagar en allsvensk plats. De hittar nya sätt hela tiden.
Vi har för några veckor sedan kändes som att Amokadora stod i denna matchen igen. Man har bytt målvakt, alltså det hör till ovanligheterna. I hockey kanske man gör det, men i fotboll byter man inte så ofta. Och Amokadora, det kanske är lite hårt, men han har ju till exempel kostat poäng i derbyna mot HIF och så vidare. Va?
Och Brage och kan man också hävda.
Ja, precis. Och sen
Svante Hildeman mot Sundsvall och första hörnmålet mot Trelleborg. Kollar man där på målvaktsspelet, så, ja, som du säger, det har kostat poäng. Och ändå så är de där, och man har ingen jätteutpräglad målskytt. Alltså det är Robin Hoffs och Linus Olsson som står på 6 mål. Jag tycker det är imponerande. Och Suma Almadjed har vi pratat om hur monumental han är för spelet. Han har ändå varit borta. Vad är det han har missat? 7, 8, 9 matcher kanske med avstängningar.
Är
och
så. Det så enkelt, Sebbe, som Erik säger, att det är systemet som är stjärnan i BoIS?
Ja, det är, eller enkelt är det väl inte så, men alltså det är väl en stor del i förklaringen. För tittar man på det har ju konstigt nog inte varit så pass ovanligt att nykomlingar i Superettan har hängt på i toppen. Akropolis kom väl 5:a förra säsongen, och sen har vi ju både BP och Mjällby som har gått direkt upp, och det svänger så. Varberg gick upp säsongen efter de hade kvalat sig kvar.
Men det är rätt att 2 nykomlingar ligger med så här. Det är väl det tror jag inte har hänt.
Väldigt, väldigt ovanligt. Och alltså normalt sett när en nykomling kommer upp och men lyckas, så för att det ska bli så krävs det ju att lite att allt studsar rätt, för man kommer från en lägre nivå, och ofta har ju inte nykomlingar i Superettan några jättemuskler och förstärka truppen med och så då är det ju viktigt att man har en struktur och ett system som man tror på och som man håller sig till, för det är ju det som har gjort att de har tagit sig upp i Superettan. Många lag ändrar ju sig och backar hem och är ju inte vana vid det spelsättet eftersom man har varit ett offensivt lag i den lägre divisionen. Så att tro på sin idé har ju visat sig lyckosamt för alla de här klubbarna som har gått upp, alltså tagit 2 steg på 2 säsonger. Och just för BoIS då så har det ju inte varit så att allting har klaffat, utan det har ju snarare varit så att väldigt lite av de här yttre faktorerna har ju gått BoIS väg. Det, som Erik snackar om, målvakter, ingen utpräglad målskytt, skadad skärmvarvning och alla skador, och att man laborerat med många positioner. Så hade det här laget fått hela säsongen ihop, alltså utan en massa problem på vägen eller vad man ska säga, så hade det varit väldigt intressant att se hur långt det hade kunnat bära.
Och i ärlighetens namn ska man veta också, alltså, att det finns ju inget sån här, okej, man får ändå ge Värnam, men alltså det finns inget sån här alla topplagen har svajat under säsongen. Sundsvall ett tag, HIF ett tag. Så det har väl också gjort att BoIS är med lite grann i slutet. Att det finns ingen sån här toppduo, topptrio som drar ifrån. Jag tror det har spelat in lite grann att de här som vi nämner nu, Värnamo, Sundsvall, HIF, BoIS, kan också förlora i princip poäng mot vilket lag som helst. Man städar inte av motståndet lite hur som helst. Och det tror jag har hjälpt BoIS framförallt, som hade en streak med många bortamatcher där man inte fick resultat med sig.
Och sen tränarna, Billy Magnusson, Max Mölder, Amir Jakirlic, analytikerna också med där. De jobbar med utveckling. Kolla på Andreas Murbeck som kom från Ljungskiles bortafotboll. Det var många som var tveksamma när han skrev på för BoIS och tyckte att BoIS hade varvat ett träben. Nej, han fick några månader och sen kom han in i systemet och har varit en av seriens bästa backar. Så att de jobbar ju på ett sätt där de tar ut väldigt mycket av spelarna. Och då funkar det att Viktor Ekblom, som i princip bara spelat Division 2-fotboll tidigare, kan gå in och göra jobbet. Niklas Nielsen och så vidare. Och så har man ett starkt kollektiv. Jag tror det är bra go i omklädningsrummet då.
Och då hakar jag på där, Erik. För där finns ju en följetong under i princip hela säsongen som skulle kunna störa vilket lag som helst, surret kring en sån som Kevin Jensen, som i princip redan placeras i en allsvensk klubb att det ska vara klart till nästa säsong. Hur tycker du, Sebbe, att man har hanterat det? För det är ju en faktor som kan stöka till det rejält i en sån här grupp.
Ja, det har ju boys
hanterat. Vi har Somarhamnad Jedd också som vars kontrakt går ut. Alltså, vi har nyckelspelare vars kontrakt går ut.
Filip Olsson har det pratat om också.
Ja, och vi har Hofse vars kontrakt går ut. Vi har massvis med kontrakt som går ut ju här. Hur har man lyckats hantera det, tycker du?
Ja, men det viktiga där tror jag handlar om att få, alltså, även om Kevin Jensen, nu vet ju inte vi det, men om Kevin Jensen säger att han har bestämt sig för att men det här är mitt sista år i BoIS, och att han ska till Allsvenskan nästa år, kanske Hammarby eller Djurgården eller vad det nu har snackats om, så är det ju viktigt att fokus är här och nu. Och då tror jag det är viktigt det här att man, som Erik var inne på, liksom sammanhållningen, goet i laget, att man också känner för uppgiften, även om man vet att man kanske är på en annan plats nästa år. Ja, att man ändå gör allt man kan här och nu, och det har man ju sett väldigt många exempel på, den typen av spelare. Nu tror jag inte att Kevin Jensen låg i någon sån farozon att hamna där, med tanke på att det är en boysare inne i hjärtat, men att lyckas hantera de situationerna och liksom jobba på ändå, det tycker jag BoIS har lyckats bra med.
Jag tror de har tjänat mycket på att det har varit mest sur om just Kevin Jensen, för han har fötterna på jorden. Jag tror inte han går in i omklädningsrummet och babblar om att jag besökte Hammarby häromdagen, utan han gör jobbet, han bara ner huvudet och vet att jag måste göra bra prestationer för att komma dit jag vill. Det finns andra liksom karaktärer, jag säger kanske inte just i det här laget, men som svävar iväg och får hybris.
Speciellt om du är ung.
Ja, precis. Det är ju en mogen 20-åring som vi pratar om. Jag tror du någonstans var rätt spelare som har fått den här uppmärksamheten, för han har bara ner huvudet och kört ändå. Så jag tror inte BoIS har haft några problem och ställa rätt fokusknappen vad gäller Kevin Jensen.
Vilken betydelse har tränarna haft just för att folk ska fokusera och vara inne i BoIS-bubblan fram till omgång 30 här?
Menar du överlag eller just det här med...
Ja, men just med det här med alltså kontrakt, folk liksom kanske vars kontrakt går ut eller upp på väg till en annan, liksom har intresse från andra klubbar och så vidare. Hur har tränarduon jobbat här för att just de ska vara här i nuet?
Jag tror de är väldigt transparenta. Jag tror det är en väldigt naturlig dialog där. Jag tror inte det är några konstigheter. Jag tror det är en förståelse från olika håll. Det är inte så att Billy Magnusson och Max Mölder står där och tycker det är konstigt att Kevin Jensen har besökt Djurgården och Hammarby. För det får han göra vid den här kontraktstiden. Och de förstår att han vill spela allsvensk fotboll nästa år. Sen gör de ju allt de kan för att behålla honom, men jag tror de har ett ganska sunt förhållningssätt där.
Nu har ju faktiskt BoIS chansen att gå upp i Allsvenskan. Kommer över Kevin Jensen lämna, med tanke på att Sebbe säger att han också har ett stort BoIS-hjärta. Vad skulle hända om BoIS går upp?
Ja, då blir det svårt för Kevin Jensen. Det tror jag. Jag tror det blir
om det inte redan är överenskommet, eller? Nej, det kan det inte vara.
Jag har inte hört att han har skrivit på något. Jag skulle kunna tänka mig att han avvaktar och skriver på något. Och
just med tanke på situationen i tabellen, att chansen finns kvar till allsvenskt spel för BoIS fortfarande.
Det gissar jag på. Sen han har ju haft en flerårsplan och sa redan för ett par, tre år sedan att typ det här året, eller nästa säsong då 2022, då ska han spela i Allsvenskan, då ska han ta nästa kliv. Där och då planerar han ju inte att BoIS skulle vara så långt framme som de är vid det här laget. Så att han kanske får tänka om. Sen är det ju så många olika faktorer, utveckling, ekonomi och så vidare, marknadsvärde och så vidare. Men BoIS betyder ju mycket för honom. Så att det blir nog inte helt lätt. Det blir nog betydligt enklare beslut om BoIS stannar kvar i Superettan. Då säger han hej då direkt. Då blir han inte kvar.
Då har BoIS en uppgift framför sig i kommande omgång som heter Akropolis på bortaplan.
Vi är där, jag ska dit.
Erik Persson ska dit.
Kings Day.
Hemma var jag på den matchen. Den vann BoIS med 1-0. Har jag för mig. Eller blev det 1-1?
Alltså 1-1. Jag, 1-1, jag är ganska säker på att det blev 1-1.
1-1. Ja. Kryss blev det. Helt rätt. Akropolis är, höll upp sig, på en annan plats idag än vad de var då i början av serien. Vilket BoIS också är, såklart. Det skiljer rätt mycket på det Akropolis som landade på en femte plats i fjol och som nu slåss för sin överlevnad. Vad, hur lurig är den här matchen för BoIS?
Det är alltid lurigt att möta lag som kämpar med näbbar och klor som också har någon form av ganska hög grundkapacitet. Akropolis är en klubb som har gjort helt tvärtom gentemot BoIS. BoIS har satsat på enbart skåningar och närodlat utvecklingssport, och Akropolis värvar in Jon Alborg och Astrid Ajdarevic och så vidare och så vidare.
Daniel Larsson.
Daniel Larsson, Panagiotis, Dimitriadis och så vidare. Så att, men det innebär
ju färdiga spelare då.
Ja, det innebär ju också att typ Dimitriadis, han får nog inte skakiga ben bara för att det är lite bottenstrid i Superettan. Så att de har ju några karaktärer att luta sig mot. Sen är frågan hur hungriga de är.
Tänkte du säga, hur mycket brinner de för saken?
Det är ju en baksida, och det är nog anledningen till att det har gått som det har gått. Det såg man ganska tidigt att det här försöket, det här spadtaget som Akropolis tog i vintras, det skulle nog inte slå så väl ut. Så det är ingen jättechock att de ligger där nere.
Jag såg lite grann snabbspola matchen mellan där GIF Sundsvall körde över Akropolis med 3-0. Det var på hemmaplan förvisso, men det man lägger märke till hos Akropolis nu är att de är väldigt känsliga för minsta lilla motgång. Sundsvall fick ett tidigt mål där och sånt, och sen säckade det här laget ihop ju. Så jag misstänker väl att så länge de är med i matchen så kan de nog hänga med, men för BoIS ett 1-0 mål så tror jag att det blir annorlunda än när man fick 1-0 mot Jönköpings Södra, som dessutom har en annan kvalitet, ska tilläggas.
Och de har ju mötts just på Grimsta en gång tidigare i Svenska Kuppen. Jag tycker fortfarande det är en av BoIS bästa matcher den här säsongen. BoIS vann med 2-0. Jag tror de gillar att spela på det där konstgräset. Nu har jag inte varit på Grimsta IP själv, men det sägs att det är ett bra konstgräs som bör passa Melker Heijer och så vidare, de här lirarna i BoIS. Så att BoIS går ju in som tydlig favorit, dock har de ett väldigt dåligt bortafacit. Så att det gäller att bryta en trend. Även om de tog en pinne i Trelleborg, så är det ju ett alldeles för skalt bortafacit.
Då kanske vi ska gå in här på och faktiskt kanske tala om hur det ser ut här i tabelltoppen. Och man kan väl säga, visst, Trelleborg och Norrby har ju fortfarande chansen, men som det ser ut idag så är det fyra lag om två direktplatser till Allsvenskan och en tredje plats som ger möjlighet att kvala sig upp. Där har vi då Värnamo på 50 poäng, Sundsvall på 47, HIF på 43 som har den här kvalplatsen, och så då BoIS 4 på 41. 15 poäng kvar att spela om. Sebbe, om jag säger så här, två av de här lagen kanske spelar med ett helt annat favorittryck på sig, jag tänker på Sundsvall och HF, än nykomlingarna Värnamo och BoIS. Vad betyder det i BoIS fall speciellt att man kan känna liksom att man går in med den här, är det positiva känslan kanske att det är de framför oss, två lag framför oss som har satsat enormt, som har pressen på sig?
Där finns nog en vilja i BoIS-lägret att vilja knäppa HF på näsan till exempel. Och sen så, det har ju varit genomgående ända sen BoIS då befäste sig i toppen, och man förstod att det kommer inte att handla om någon nedflyttningsstrid, så har det ju varit en allt att vinna känsla i BoIS. Så det har ju flera spelare själva vittnat om att man vill se till att verkligen ge sig själva chansen. Sen är det inte säkert att det går hela vägen, men man vill ju inte slarva bort chansen genom att göra dåliga prestationer och så. Man behöver ju inte spela med någon press på sig. Nu har Värnamo som den andra nykomlingen då, som ju inte heller på förhand hade någon press, men nu har man 7 poäng till godo till kvalplatsen. Det är ju klart att i ett sånt lag utan någon slags rutin av de här sammanhangen, att Det kan sätta lite hjärnspöken i ett sånt lag. Boys är ju ett lag som jagar. Det är betydligt skönare mental position för dem än vad det kanske är för Värnamo, även om Värnamos situation är otroligt gynnsam för dem givetvis med det avståndet. Men det är ju lite skilda mentala förutsättningar inför de fem sista omgångarna.
Ja, Boys har nästan varit uträknat. Med alla
flera
skador
gånger,
och så,
flera
och så,
gånger
och så som formen har varit, så är det många som har tänkt att de slutar femma, sexa till slut.
Vi ska tillägga här kanske, innan vi fortsätter resonemanget här, är att Boys resterande program: Öster hemma, efter då Akropolis borta. Sen är det en bortamatch som väntar mot Örgryte. Sista hemmamatchen, om det inte blir kval, men i Superettan, är Vasalund. Och sen avslutar Boys på bortaplan mot AFC i Eskilstuna. Hur ser det här restprogrammet ut, tycker ni?
Ja, det är inga topplag och det är inga på pappret. Alltså, det kunde ju varit värre om man säger så. Öster är ett lite lurigt lag att möta förvisso. Och Vasalund är ju ett lag som definitivt slåss med näbbar och klor i botten. Men det är alltså, om man tänker Värnamo och HIF ska mötas och så här, så är det ju... Det är ju i förhållandevis gynnsamt spelschema för Boys givetvis.
Ja, och Öster är betydligt bättre hemma. Och Boys har stött på Öster de senaste åren och hanterat det bra. Så att jag tror det är en motståndare som man kommer att trivas med på hemmaplan. Den sista omgången mot AFC Eskilstuna, det är ju ändå ett av seriens bästa hemmalag. Jag kollar på hemmatabellen här och nu, så att jag inte höftar med någon åsikt som inte stämmer. Men de är fyra i hemmatabellen. Svajat lite på hemmaplan på sistone, men...
Hänger väl lite grann ihop med om de har någonting att spela för där också, kan man tänka sig.
Ja, precis.
Om Boys har fortfarande en möjlighet då. Och,
det är ju ett lag som kan vara med i bottenstriden där, men det kan också vara att de är ingenmansladdning inför sista omgången. Så.
Det är ju en annan slags fotboll nu som kommer att vänta de sista fem omgångarna. Vet ju, Sebbe som spelar på en lägre nivå. Planerna är inte direkt, eller på sig, kanske alltid anpassade för fotboll. Vi har det vädret, det klimatet vi har och så. Hur tror ni, jag ställer frågan till er båda här, hur tror ni sättet Boys spelar fotboll på fungerar under en rätt, vi vet hur omständigheterna är i Sverige som sagt när det ska avgöras. Vissa i bottenlag krigar för att hålla sig kvar, för att överleva. Hur väl kommer den här sättet Boys spelar på passa?
Två konstgräsmatcher i alla fall, vilket jag tror att de tycker om. Och sen så har man ju, jag förstår frågan, men man har ju också några som nog gillar det här lite mer fysiska spelet, alltså mittbackarna, Robin Hofs och så vidare, så man kan ju vrida på vissa saker och kanske lägga någon boll bakom backlinjen som Hofse får springa på.
Ja, men det såg vi vid 2-0-målet mot Jönköping. Det var ändå...
Ja, till Linus Olsson menar du?
Ja, precis.
Ja. Men även i det mer uppställda spelet kanske så. Men jag ser väl inga jättevarningsklockor som ringer. Alltså i början av säsongen så... När det var... tal om vem som skulle starta som mittback skulle... Det blir ju Viktor Wihlstrand och Murbeck i premiären mot Värnamo. Rapp var ju ganska het där, men valdes väl lite bort på grund av underlaget och att man mötte en väldigt stark forward i Crespo Camara där, och då så gick Murbeck och Wihlstrand före. Så att man har ändå lite att laborera med där, och det har man gjort ibland när det har varit yttre omständigheter, underlag och väder och så vidare som har påverkat.
Nåväl, någonting att tillägga, mina herrar?
Nej, inte. Det känns som vi har gått igenom det mesta.
Vad bra. Landskrona Boys följer ni bäst på HD:s olika plattformar. Det är hd.se, det är i det tidningen, pappret som vi kallar, och i poddform här. Och vi kommer ju såklart att vara på plats och följa närmast Erik Persson borta mot Akropolis. Vi tackar er för att ni har lyssnat och på återhörande nästa vecka.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.